No niin, seurakunta perhe. Aloitamme jälleen sera. Vi kallar oss för familj. Så familjen samlas igen inför Guds ord. Aloitamme tämän tilaisuuden Jeesuksen nimessä. Olemme iloisia siitä, että Villyveli on saapunut tänne vieraaksemme. Vi är väldigt glada att du Villy är här mitt ibland oss idag. Du är hjärtligt välkommen. Hoppas du känner att du är bland familjen. Ja sanoit, että toivottavasti hän tuntee olevansa perheen keskuudessa. No niin, aloitamme laululla 91. Laulu 91 ja siitä säkeistöt 1 ja 3. Sånge 91 och verserna 1 och 3. Niin ensin on paikallaan, jos teillä on rukousaiheita, kiitosaiheita. Juuri kerroin tässä Villylle, että meillä on tapana näin tässä esittää kiitos ja rukousaihe. Taara, ole hyvä.
Joo, mä haluaisin rukousaihe mun lapselle ja ennen kaikkea minun vanhemmalle pojalle. Sitten kiitosaiheita on, kun mulla on tää diabetes ja mä olin siellä diabetiskoulussa nyt, niin mun arvot on tullut niin hyväksi, kun ne olisi melkein kuin normaali.
Amen.
Vaikka mä käytän sitä insuliiniakin laskettiin muutamalla mitalla. Että kiitos päivän isälle erikseen siitä.
Hilpi.
Mä haluaisin kiittää noin päivän lisää rukousvastauksesta. Teitä kaikkia, jotka olette tietäneet ja muistaneet minun ypeni ja vaimoa, joka leikattiin polven.
Raili.
Minä kiitän Herraa kaikista siitä, mitä hän on minun elämäni antanut ja haluaa antaa edelleenkin. Kiitos kaikista vetovuosista ja toiset ainakin lisää.
Tuulikki.
Kiitos aihe, Herra tietää.
Itselläni sain eilen iltapäivällä ikävän puhelinsoiton. Vantaan Mervi, joka täällä on meidän keskuudessamme käynyt. Siellä on sama ongelma kuin täällä, että sannoitettu ei ole, kadut eivät ole sannoitettuja. Ja hän on kaatunut hyvin pahasti. Hän on joutunut lonkka ja kaikki kipsiin 7 viikoksi. Pyytää esirukousta. Ja sitten siellä on ollut myöskin hyvin dramaattista. Hänen toinen tyttärensä Silja on saanut poikavauvan, mutta siellä tuli dramaattista syntymässä siellä sekä äidin että pojan sydän pysähtyi. Ja Mervi pyytää, että me myöskin muistaisimme kotonakin tätä nuorta äitiä ja vauvaa. Herran tahto tapahtuisi. Ja myös pian helmikuussa on tämän toisen tyttären pikku tytön. Hän tulee saamaan uuden munuaisen, ja tehän ymmärrätte, se on 2-vuotiaalle aika kova koetus. Että muistetaan suuren lääkärin eteen myöskin näitä tapauksia. Onko vielä joku, joka... Vieno?
No, mä olen menossa ehkä lähiaikoina Helsinkiin, ja niin kuin ehkä olen kertonut, että veljenpojalla on nyt pieni vauva, eli lähentelee 1,5 vuotta, että tuota, se olisi siunauksellinen, ja olen yrittänyt tehdä sopimusta Jumalan kanssa siitä, koska Ari on niin kuin minun äitini pojan poika. Ja äiti niin ehti jo rukoilla pojan puolesta, ja tämä on ajatellut, että onkohan tämä lupaus, että Jumala kuulee rukouksia, onko se niin pitävä, siis äiti ajoilta, että tulisi joskus siihen näkyviin.
Paavo.
Minä sen meidän äijän puolesta, se menee maanantaina toista lankkaa leikkuuttamaan. Herra, siinä on ismu konakaan.
Meillä on paljon asiaa Herralle, ja kaikilla meillä varmasti on myöskin kiitosta tuotavana. Miten Herra nostaa ja kantaa. Hän on luvannut myös pelastaa. Käymme rukoukseen. Taivaallinen kuninkaamme ja majesteettimme, me lähestymme jälleen sinun valtaistuintasi. Ja me kiitämme, että meillä on myös tilaisuus hiljentyä kuuntelemaan sinun sanastasi, mitä olet sanansaattajasi Villyveljen puolelta meille kertomaan isän sydämeltä. Meillä kaikilla on myös kiitosta tuotamana sinulle monestakin asiasta, elämän lahjasta, terveyden määrästä, mikä on tällä hetkellä. Ja jokainen meistä, jotka olemme täällä, emme ole vielä kaatuneet tuolla liukkailla tiellä. Olet pitänyt tästä huolen, rakas majesteettimme. Mutta meillä on tuotavana monia rukousaiheita. Olet kuullut nämä rukousaiheet. Sinä tiedät, on sellaisia, jotka menevät leikkaukseen. Herra, ole sinä lääkäreiden apuna leikkauksessa, että kaikki menee hyvin. Herra, on niitä, joilla on tuskaa ja surua ja kipua. Kiitos, että sinä lähestyt tällaisia henkilöitä. Herra, sinä tiedät Taaran vanhimman pojan ja se, mitä hän tarvitsee. Kiitos, että sinä myös olet hänen kanssaan. Sinä tiedät nämä kaikki rukousaiheet, mitä täällä tuotiin esille. Herra, sinä rakastat lapsia. Sinä haluat lasten parasta. Me tuomme Vienon sukulaispienosokaisen sinun eteesi. Kiitos, että sinä pidät myös hänestä huolta. Herra, sinä näet Siljan ja pienen pojan, joka on syntynyt äskettäin ja on ollut vaikeuksia. Herra, lähesty niin äitiä kuin pikkupoikaa ja koko perhettä. Ja sinä tiedät Mervin, joka on pahasti kaatunut. Herra, anna hänelle kärsivällisyyttä kun on särkyjä ja vaikeata. Kiitos, että lähestyt myöskin häntä. Kiitos, että kuulet meidän rukouksemme. Kiitos, että me voimme aina tuoda, mitä meidän sydämellämme on. Niin kiitosta kuin muita asioita sinulle. Ja sinä olet valmis aina kuulemaan. Sinun kätesi ei ole koskaan niin, etteikö se olisi valmis myös auttamaan. Kiitos, että olet tässä tilaisuudessa läsnä. Kiitos, annat meidän tuntea, että sinä olet hyvän henkisi kautta täällä läsnä. Kiitos kaikesta. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja ennen kuin Villyveli tulee tänne meille puhumaan, niin me avaamme Raamatun. Hän on valinnut tekstiksi Galattalaiskirjeestä 6. luvusta ja sieltä 9. jakeen. Galattalaisten 6:9. Ja se kuuluu näin. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Mielenkiintoinen teksti on. Mielenkiintoista kuulla, mitä tämän tiimoilta Vilveljellä on meille sanottavaa. Jag läste texterna så att det är väldigt intressant vad du har att säga om det här som är så intressant. Och ett härligt löfte i det här också. Varsågod, vill du. Gud välsigna dig.
Tack för det vänliga mottagandet att få vara här med den här familjen. Och att vi är ju en andlig familj, vad vi är beroende av varandra, bröder och systrar på väg på den samma resan mot det samma målet. Jag vill också få lov att använda eller få säga att jag önskar er också ett lycka till med det här lokalet som ni har fått här. Att Kirko Suomalainen, den fungerar fortfarande i Tokholma. Och att den kan vara ett ljus som lyser också när det är mörkt och sprider värme när det känns kallt. Jag har ju brukat att säga ja till att komma hit och predika en sabbat som oftast en gång per år. Och jag tror att det oftast har varit också i januari månad. För då har man liksom inte kommit riktigt igång ännu med allt mitt flackande och alla mina församlingsbesök och allt det man ska få vara med om. Redan nästa helg så ska jag vara i Örebro. Där har vi faktiskt nu en tonårssamling med tonåringar som önskar att studera Bibeln och som önskar att gå igenom vår tro och lära och hur vi förstår det som är Bibelns budskap och det som är Bibelns riktlinje för oss och våra liv. Och för de här tonåringarna så det är fulltecknat. Det var över 30 tonåringar som säger att vi vill gärna gå en sån här, ja, svenska kyrkan vill ha kallat det för konfirmationsläger, men vi kallar det för något annat. Och då har vi step 1, det är nu till helgen i Örebro. Så har vi step 2 i februari, det är i Linköping. Och i april så har vi step 3 som är i Borås. Och med dessa tre träffar så hoppas vi att vi kan gå igenom alla, både våra trospunkter och vi med det också hoppas att det kan skapa tro och att det kan stärka tro också för unga människor på väg ut i livet. Jag hörde också alla ers tankar och vittnesbörd om böneönskan och att Gud också hör vår bön, att han är mäktig i våra liv och att han bryr sig om var och en av oss och också vårt andliga välbefinnande. Och det är klart, vi som individer, vi önskar ju det bästa både för oss själva och för andra. Och han som är vägen, sanningen och livet, han utmanar oss också igen idag genom den här texten. Och egentligen så hade jag tänkt att ha ett samtal, ett panel här med flera personer. Galaterbrevet 6:e kapitel, vers 9. Låt oss inte bli trötta på att göra det som är rätt, för i rätt tid ska vi skörda, bara vi inte ger upp. Och jag hörde dynamiken när Eva-Lisa läste den här texten och la vikt på de här orden. För du kan egentligen läsa en text på ett helt annat sätt utan att lägga betoningen och trycka, bara vi inte ger upp. För det är nämligen så här, att det är två saker som kan skada oss, eller som vi kan bli drabbat av. Och det är trötthet och missmod. Ibland så är det att, och jag tror inte vi har hört om det så mycket i vår del av världen, att församlingar har gått konkurs. Men det händer ju ibland att tyvärr församlingar läggs ner eller slår sig ihop med någon annan. Och ekonomi ska heller inte vara med och bromsa Guds församling. Men det finns två hot, och det är trötthet och missmod. Och idag så säger texten till oss att vi skall alla skörda till rätt tid, bara vi inte ger upp. Ibland så önskar vi att hitta nya vägar. Vi önskar att vara innovativa, och vi önskar att göra nya strategier och nya saker. Men kallelsen i den här texten är faktiskt att vi ska också vara tro i att göra det idag, det som vi gjorde igår, och det ska vi också göra imorgon. Ibland när ungdomar håller på att twittra på, så talar man om olika motivationsuttryck. Och så på Twitter så kan man läsa om, när var det du gjorde någonting för allra första gång som du aldrig har gjort förut? Och så kommer liksom många olika tankar och många olika förslag. Men utmaningen idag i texten är lite omskriven. För den säger till oss att när var det du senast orkade göra samma sak tredje eller femte eller tionde gången utan att bli trött? Låt oss inte bli trötta på att göra det goda. Och egentligen här nu i samtalspanelet så har vi 5 personer som sitter här nu. Och jag vet inte om vi hinner med alla 5 personer. Det är inte jag är inte helt säker på det. Men de ska tala lite över temat, så undgick vi att bli trötta och missmodiga. Det är Paulus, det är Titus och Petrus och Johannes och Gamaliel som ska bidra. Och vi går rakt på Titus. Vi låter honom få det första inspelet. På det här sättet undvek vi att bli trötta och missmodiga. Och då är det att vi läser i Titus kapitel 1. Kapitel 1. Vers 5. Nu är det Paulus som skriver, men han skriver till Titus. För där Titus har fått ett uppdrag ifrån Paulus. Och så läser vi. Titus kapitel 1, vers 5. Och så står det. När jag lämnade dig kvar på Kreta, så var det för att du skulle ordna det som återstod att göra, att tillsätta äldste i varje stad efter mina anvisningar. Lägg märke till, Tituses uppdrag från Paulus var att göra det som återstod, som inte var gjort ännu. Det var Tituses uppgift. Han åkte runt till de olika församlingarna, och så gjorde han det som återstod att göra. Ibland så önskar vi ju det bästa för varandra. Ibland kan det vara vissa jobbiga situationer också. Men om man nu åker runt i alla församlingar över hela världen, så ville man upptäcka en sak. Och det är att alla, ja, ingen är 100% perfekta. Det är så. Inget är perfekt. Och det är kanske en uppmuntran om att Paulus och Titus, de erkänner att allt var inte perfekt i Kreta sitt nätverk av adventistförsamlingar på den tiden. Allt var inte på plats. Ja, du tänker kanske jag överdriver lite innebörden av de här versen, men detta var urkristendomens första församlingsplanteringar. Vad Paulus själv var grundläggare, och vad är det de saknar? Jo, vi läste, de saknade äldste. De saknade ett ledarteam. De hade planterat en församling, och nu saknade de ledare som skulle vara med och fylla och göra det en ledare ska göra. Det var Titus sin uppgift. Och det blev till en uppmuntran för honom. Ibland så är det så att vi lagrar en liten tanke, och så blir vi förtvivlat över allt som är fel. Och jag tror att det ibland är en faktor som gör att vi kan känna oss lite trötta och lite missmodiga. Jag talar inte om likgiltighet till förändring eller inte att få plats för det som saknas. Men jag talar kanske till den som önskar att vara en lärjunge. Och här i kristenhetens första historia så saknade de ledare, föreståndare som skulle kunna vara viktiga. Och det är viktigt även idag. Jag vill också säga till dig, gå inte hem idag och tänk på allt som saknas hos dig själv. Men Gud kallar dig till att stå i hans plan för dig och för din församling. Han önskar att fullborda det som han har börjat. Ibland så hör jag en del människor som säger, och jag ska också förklara varför jag inte tycker om när jag hör det, men så säger man, det här borde göras något åt. Vet du varför jag inte tycker om den uttalande? För det är ingen personer som är involverat. Och så tänker man, ja, här borde det bara göras. Men för Titus, han fick en specifik uppgift om att bygga ett ledarteam, så att vi står tillsammans och att vi organiserar oss. Kanske bristen på just detta är ibland med och gör att vi känner oss lite trötta och lite missmodiga. Så vi tackar Gud för alla som tar ansvar. Vi tackar för alla som ställer upp. Och så stödjer vi varandra. Låt oss inte bli trötta på att göra det som är gott och rätt. Ibland så känns det som om himlen är tyst när vi ber. Men himlen är inte döv. Gud säger till oss att vi ska fortsätta att göra. För i rätt tid ska vi skörda. En som kommer som besökande till kyrkan känner kanske inte alltid till alla stormar som pågår. Och ibland så känner man, nej, nu blir vi lite missmodiga. Nu har jag hållit på så länge här i församlingen. Och så blir man frestad till att slänga in handduken. Ja, ibland känner man att några blir sura för att man inte gör något. Och ibland blir man sura för att man gör något. Och ibland så blir man... Och då, just i det där, då hör du en röst från himlen som säger, låt oss inte bli trötta på att göra det goda. För i rätt tid ska vi skörda, bara vi inte ger upp. Vi fortsätter. Tack, Titus. Så går vi in på nästa inspel, och det är från Petrus. Och Petrus, han säger faktiskt till oss att vi ska inte göra så mycket dramatik i motgång. Och i första Petrus brevet, det är 4:12, så är det att Petrus säger, 1 Petrus 4 vers 12. Och så säger han: mine kära, alltså första Petrus brev kapitel 4 vers 12. Mina kära, bli inte överraskat över den eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som händer er. Inte gör så mycket drama i motgång. Det är inte så konstigt att saker händer och att saker sker, säger Petrus. Och ibland så tänker man, vad var det jag gjorde fel nu? Nu har det uppstått något som inte är så bra. Vad är en djupare mening med den där motgången vi ibland får? Pröver Gud att säga någonting till oss? Eller pröver djävulen att stoppa oss? Det är inte helt klart. Är det från himlen? Eller är det från någon annanstans? Och om du undrar, så kan du gå till första Petrus brev, fjärde kapitel, och säga det, att det blir inte så överraskat över den motgång eller det som eldprov som ni ska gå igenom. Låt det ge dig lugn. Landa där. Det är inget drama. Icke gör så mycket väsen utav allt. Du vet, det är inte så ont med ett slag som du är förberett på. Man stramar magmusklerna lite, vet du, när man håller på sån här småboxar lite och tränar och sådär. Och har du stramat magmusklerna, så gör det inte så ont om de hittar dig. Och strama magmusklerna lite ibland. Var förberett. Bli inte missmodig. Låt det komma. Konstigt. Det är väntlister på krissamtal. Men att ta sådana här förebyggande profylaktiska kurser, ja, då kan det vara svårt att få deltagare. Men så säger Petrus, vi ska vara förberett, inget drama. Tack Petrus. Johannes, tredje person, som har något att säga till oss för att inte bli trötta och missmodiga. I Johannes evangelium kapitel 20. I Johannes evangelie kapitel 20. Så läser vi. Nu kommer jag alltså till någon. Det här är när jag själv tänkte igenom det här. Och ja, det var en del intressanta saker som kommer fram här. Men Johannes kapitel 20, och jag läser ifrån vers 2 och 3 och 4. För här säger, alltså, och det här handlar om att inte bli trött och missmodig, men Johannes säger att vi ska inte tänka på Petrus hela tiden. Det är konstigt, men nu läser vi. Och det här var när Jesus hade stått upp ifrån graven, och där tidigt på morgonen efter sabbaten, då på den här första dagen i veckan. Och så står det att hon, alltså Maria, sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den lärjunge som Jesus älskade: de har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Vers 3. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut i graven. De sprang båda två, och den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Detta är Johannes, som omtalar sig själv som den lärjunge som Jesus älskade. Och istället för att säga mig i den här texten, så säger han den lärjunge som Jesus älskade. Och det var ju lite speciellt, för när de kommer till graven och Maria har sprungit ifrån graven, och så kommer till Petrus och han som Jesus hade kär, alltså Johannes som har skrivit. Och så springer de ut, och så springer de tillsammans. Men den ene lärjungen springer snabbare än den andra. Han springer snabbare än Petrus. Det är Johannes som skriver om sig själv. Jag var först. Jag sprang snabbare än han, Petrus. Tänk dig frälsningshistoriens största klimax. Uppfyllelsen av Messias. Han som hade väntat på i åratal och som profeterna hade profeterat om. Och nu var kulmen där. Universums höjdpunkt och vändpunkt. Och Johannes är första man. Och han är ett vittne. Av miljoner av folk som kunde ha varit där. Så är Johannes där själv. Och så får han äran av att dokumentera händelsen med Johannes evangelie. Och så fokuserar han på att han kom först till graven. Och så tänker jag. Ibland. Det här tävlingsinstinktet tar ju fullständig överhand. Ja, vi ska ha ett VM i skidor nu i Falun. Det blir ju intressant. Och vi hoppas ju att många nationer kan vara med och markera sig där. Så inte bara det blir att det blir så begränsat. Och vi pratar om tävlingsinstinkt. Och som Johannes, som om han skriver att det här är en ledartävling. Och så när Jesus sitter till bords med sina lärjungar då, så frågar ju Petrus, vad är det som ska ske med honom? Alltså Johannes. Och det verkar som att de två hade lite spänning sig emellan. Lite testosteron eller grabbar som mellan. Jesus, vem är störst? Och Johannes, han är upptagen av att han sprang snabbast. Och så önskar vi oss då tillsammans som en familj. Be för varandra. Stödja varandra. Du vet, vi jobbar i samma verksamhet. Vi jobbar i samma verksamhet. Om en pastor döper en person. Eller en annan döper fem personer. Eller en annan döper 10 personer. Så tackar vi Gud för alla. Vi har ingen tävlingsinstinkt. Allt ska in på samma konto. Och en dag så ska vi få vara med och fira firmafesten hemma i Guds rike. Och Johannes säger, vi må tänka lite mindre på Petrus. Ja, ibland så kan tävlingsinstinktet ta överhand. Du vet, det hjälper alltid att ligga i rygg med någon som går fortare. Om man nu ligger i rygg på en bra, som är bra på längdskidor, så får du energi framöver. Och vi måste ligga i rygg på vår far. På vår ägare. Nu släpper vi Gamaliel till nu. Han har väntat länge. Jag beklagar så mycket. Men han har några tips. Och det är det. Att vi behöver inte att ha åsikter om allt möjligt. Och det kan också vara en del av att förebygga och hjälpa oss. Till att inte bli trötta. Och missmodiga. Vi behöver inte att ha åsikter om absolut allt. Nu går vi till apostlagärningarna. Apostlagärningarnas 5:e kapitel. Och jag hoppas att det här hänger ihop. Och att du liksom får med dig några principer idag. Som kan vara till hjälp och till stöd i ditt liv. Och så är det att vi känner den här historien från vers 35. Det är nämligen så här att Petrus har blivit arresterat, för de har gjort något, de har gjort någon helbrägdagörning och så här, och så är Gamaliel där, han är en av fariserna, och jag ska läsa ifrån vers 35. För Gamaliel, han var en av fariserna, han skulle uttala sig om det här var bra, det som de här nykristna och som apostlarna hade och vad de hållit på med. Och så ska vi läsa från vers 35. Och jag läser i Jesu namn. Och det är Gamaliel som talar. Han var aktat av hela folket, står det i verset innan. Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen. För inte länge sedan så uppträdde Teodas och gav sig ut för att vara någon. Och han fick med sig 400 anhängare. Men han dödades. Och hela skaran som hade följt honom, de upplöstes och försvann. efter honom. Medan skattskrivningen pågick kom Judas från Galileen och lyckades att ta med sig massor av människor. Men också han miste livet. Och skaran som hade följt honom skingrades. Vers 38. Därför säger jag er nu. Lämna de här männen i fred och låt dem gå. För om det är ifrån Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Situationen är pressad. Det högsta rådet är klara till att fälla sin dom. Och Gamaliel är en klok och vis man. Och så säger han, om det är ifrån människor så blir det inget. Men är det från Gud, då kan vi inte stoppa dem. Akta er. Det kan visa sig att vi kämpar mot Gud själv. Och så nämner han de här exemplen på de här två personerna som hade gått ut i öknen och Taudas och han andra Judas där. Och så säger han det att de håller på att fungera en liten tid, de också med sin egen ministry och sin egen verksamhet. Men efter ett tag så dog det ut. Men om det är från Gud, då ska vi inte slåss mot honom. Och här är en lärdom till oss. För att inte bli trötta och missmodiga. Du kan bli sparat för trötthet och missmod om du kan förstå att du inte behöver ha en mening med allt och om allt. Men välsigna och skydda din tunga med att leva ett gott liv. Vara med och lyfta upp. Och så kommer de till Gamaliel och frågar honom, vad är det du tycker? Ofta blir vi ledare i samfundet avkrävd en mening, ett ståndpunkt i en sak som vi kanske inte vet så mycket om. Informationssamhället kräver liksom det, och vi har tillgång på info, världsliga såväl som kristna mediekanaler, och det är bra. Och är det något som händer någonstans i världen, är det från Gud? Ja, vi får veta om det. Och ibland så kan det vara svårt att svara på de frågorna som man får. Vi tycker ju om att låta oss inspireras. Vi tycker om att ligga bakom någon i skidspåret. Men ändå så är kyrkans ledarskap är inte detsamma som att vara kyrkans expertkommentator. Chefsanalytiker är inte en av de andliga gåvorna. Och några gånger så är det förlösande och härligt att tänka på att mina åsikter inte är så himla viktiga i vissa saker. Vi tror på tydlighet i lärofrågor. Vi är frimodiga till att annonsera vad vi tror på och vad som är skadligt för egen och andras kropp och ge rätt vägledning. Men allt behöver inte att kommenteras. Så när folk frågar om lite olika strömningar, olika trender och vad är ditt standpunkt och sådär, vad tycker du och vad tycker du? Och ofta så ställs de här frågorna av människor som kanske inte så mycket önskar andlig vägledning. Men de önskar spänningen och nyhetsfaktorn i det du kanske ska säga. Och kanske att det är början på en möjlig konflikt. Och ibland så kan det vara svårt det här med att rulla tärningar med folk hela tiden om alla grejer. Och därför är Gamaliels inspel här är genialt. Jag tror att Gamaliel kanske är lite skeptisk till den här rörelsen. Men kanske han också var så full av den heliga ande att han såg Guds äkthet i det som skedde. Möjligen var han tveksam, men det bevarar han i sitt hjärta. Och så säger han, om det är från Gud så måste vi akta oss för att tala ner det som Gud gör. Är det inte från Gud, ja då är det bara en tidsfråga innan det blir borta. Bli inte trött på att göra det som är gott. För i rätt tid ska vi skörda, bara vi inte gör upp. Ja, han sitter där fortfarande. Jag tittar på klockan där nere och tänkte, jag tar 5-6 minuter till. Då får du vara med ändå, Paulus. Du ska få vara med i vårt panel här nu. Och Paulus, han säger i första Korinthierbrevet, han säger att det är viktigt att vi håller oss till produkten. Ibland är det inte alltid att Paulus får vara med i den här panelen, men idag så får han det. Och vi ska till första Korinthierbrevs kapitel 9, vers 16. Och hans, det är ett råd också till oss om att inte bli trötta och missmodiga. Kanske det är någon som är lite trötta här, men det behöver inte att betyda så mycket ändå. Man kan lyssna även om man har ögon igen. Nu är vers 16. Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över. Jag är tvungen till mig, till det. Och så säger han, ve mig om jag inte förkunnar evangeliet. Det som kan göra oss trött. Ja, om jag använder alla dessa bibliska personer i vår panel här, så är detta adresserat till dig och mig och din och min erfarenhet, var vi står någonstans. För att vi ibland som kyrka, som rörelse, så kan vi bli lite trötta på allt det vi använder vår energi på. För vi önskar ju att ge program, vi önskar att ge utbud och produkter och olika saker. Och medan huvudprodukten, mina vänner, är och blir evangeliet. Det är evangeliet. Vi kan jämföra det med ett elbolag. Jag vet inte vilket elbolag du har, om du har kanske Eon eller Vattenfall eller något annat. Och det är ganska klart vad ett elbolag ska leverera. Är det någon som är jättespänt nu in på det nya årets katalog om vad Vattenfall ska leverera och vad Vattenfall av produkter som de ska sälja? Nej, för mig räcker det att veta priset. Och att elbolaget levererar el, då tycker jag om bolaget. Har de gör ibland något annat, de sponsrar kanske ett fotbollslag eller de gör lite andra grejer så här, men att bygga församling är viktigt. Det är det som är fokus. Jag vet att när elbolaget producerar el så är jag nöjd. Men om elbolaget började med att producera massor av andra saker som jag använder elen till, strykjärn till exempel. Om elbolaget skulle börja producera strykjärn, så vill inte det vara någon bra idé. Jag tycker om det, att det ska funka när jag skruv på det. Gud har gett oss som kyrka ett evangelium och en förmån och ett uppdrag genom missionsbefallningen. Och Gud använder oss till att förändra. Det är Gud som bygger församlingen. Det är heller inte specifikt hjälparbete. Gud bygger inte först och främst ett sjukhus eller en plats för att täcka människors mentala behov. Det är frukter av evangeliet. Det är resultat av evangeliet. Men i våra liv ska vi utgöra en skillnad, en kallelse. Och vi måste inte, mina vänner, svikta och svika produkter. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet. Massor av saker du kan göra när du har el. Hur hade samhället idag varit om vi inte hade haft el? El förändrar. Evangeliet förändrar. Och allt det vi gör med att älska världen och omsorg för andra. Och vi tycker om att evangeliet ska ut till hela världen. Och vi kan ge så mycket bistånd och medel som vi kan. Vi kan driva massor av filantropi. Och det är det också många som gör. Den lokala Rotary-klubben gör mycket bra. Men det är bara kyrkan som kan väcka de döda till liv. För att kunna evangeliet. Vi har elen och vi ska hjälpa världen. Det är biprodukter av det stora resultatet. Och jag tror att jag vill bara påminna oss om att vi kan riskera att bli lite trötta och lite missmodiga om vi förlorar det fokuset. Och så kanske vi hellre blir ledare för ett kristent verksamhetskoncern än att vara en andlig ledare för Guds familj och för Guds hus. Paulus säger också en ting till oss, att vi inte ska bli trötta. Samma poäng som Gamaliel kanske, att vi inte ska slåss emot allt möjligt annat. Ibland när jag tittar på YouTube, på sådana små filmsnuttar, kanske jag ska bara se på helgens fotbollsresultat och se hur det ligger till och hur målen blev gjort under senaste helgen. Men plötsligt så kommer YouTube upp med massor av andra olika förslag på saker jag också kan titta på. Och det kan vara 10 olika väderrapporter ifrån olika länder. Och det kan vara den snyggaste straffsparken och målvaktsmisser ner igenom historien. Och plötsligt så har du blivit sittande där. Och så tänker du, hur länge har jag suttit här nu? Och varje gång jag gör en liten klipp där så kommer det några relaterade videor upp. Allt från Pelé till Zlatan och allt möjligt. Och så är det också med våra tankar. Hjärnan gör bara jobbet sitt. Den kommer med 10 nya tankar. Och när du går hem nu, det som kan skydda dig från trötthet och missmod, som Paulus föreslår här i texten här. Om du börjar med att säga, vad är det som kan gå fel? Vet du vad hjärnan gör då? Hjärnan ger dig svaren. De tänker så. De ger dig 10 nya förslag på saker som kan gå fel. Och så hamnar du i en negativ spiral för ditt tankeliv och för ditt sinn och leder till trötthet och missmod. Satsa på bekymmer du. Och hjärnan kommer med 10 nya förslag. Och till slut så är du där nere. Du bygger en tankemönster. Men på samma sätt så är det med bibelvers och Guds ord. Om jag ställer den frågan, vad gör hjärnan då? Jo, den kommer med nya bibelvers. Den börjar att ta dina tankar till fånga. Och det kanske inte gjort över en dag. Men förnyelse av sinnet. Och lära att ta respons på det. På inte allt som kan gå fel. Inte allt som drar dig ner och tynger dig. Missmot och trötthet. Men att pröva att dra dig in i vad Gud önskar för dig och ditt liv i denna situationen. Och vet du vad som händer då? Det som händer, att du börjar få positiva tankar till det goda. Det hörs kanske självklart ut. Men när du kastar dig in i Guds löften, tastar in hans sanningar, inte klicka vidare på bekymmer. Jag skriver något annat i det öppna fältet. Jag skriver Guds löften till mig. Guds verklighet. Hans sanning. Och så vidare. Och så vidare. Låt oss inte bli trötta på att göra det goda. För i rätt tid ska vi skörda. Bara vi inte ger. Innan Eva-Lisa kommer fram så ger jag en sjunga.
Kom, låt oss tillbedja Gud. Tacka för allt han har gjort. Hans namn. Jag var förlatt, kände syndens makt, levde i strid med hans bud. jag är Herren din Gud. Kom, låt oss tillbedja Gud. Tacka för allt han har gjort. Kom, låt oss lovsjunga honom.
Olemmepa saaneet kuulla mielenkiintoisen paneelikeskustelun tänään. Ja toivon, että se on inspiroinut meitä niin, että emme väsy, emmekä masennu. Vi har fått fantastisk paneldiskussion idag. Jag hoppas att det har inspirerat oss att inte bli trötta och inte missmodiga. Nyt me voimme laulaa. Voittoa meidän tiemme johtaa, jos tämä inspiraatio saa meidät inspiroida, niin voittoa meidän tiemme johtaa. Vi ska sjunga om att vi går segrande fram och vi blir inspirerade av budskapet som du vill komma fram med. Nousemme laulun ajaksi. Och så ber jag vill att du leder oss i slutbön. 3, 2, 2. Voittoon meidän tiemme johtaa.
Vi lämnar denna plats för tillbedjan, så ska vi ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Amen. En god sabbat i fortsättningen och en bra vecka.
Tack ska du ha för paneldiskussionen. Det var intressant.